När vi möts till gudstjänst så är det egentligen det vi håller på med. Vi samlas på den här platsen inför Guds ansikte för att påminnas om att jag är hans. Du tillhör Jesus och han tillhör dig. Den här hösten så har vi temat Lyft blicken på 10 gudstjänster. 10 gudstjänster då vi bläddrar oss igenom Filipperbrevet i en ganska lugn takt. I en anda av bön så läser vi. Och idag så ska vi ta upp läsningen där vi tappade den, där vi slutade läsa för 2 veckor sedan. Så följ gärna med till Filipperbrevet kapitel 3. Och jag har kortat, vi hade fler versar som jag har skrivit om, men det var så mycket de här så jag kommer att sluta läsa vid vers 9. Bibeln proklamerar och inbjuder och bedjaren lyssnar och kliver in i Guds verkligheten och utforskar insidan av evangeliet. Så i en anda av bön så läser vi orden från Filipperbrevet kapitel 3, vers 1. För övrigt, mina bröder och systrar, gläd er i Herren. För mig är det inget bekymmer att skriva samma sak till er igen. Och för er så är det tryggare. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Omskuren som jag är på 8:e dagen är av Israels folk och Benjamins stam. En hebre född av hebreer, i fråga om lagen en farisé, i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som en förlust för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och jag räknar det som skräp. För att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Jesus, nu ber jag för oss. Hjälp oss att lyssna till ditt ord. Kom helige ande och hjälp oss att ta in det som du Gud har på ditt hjärta. Amen. Amen. Följ med. För övrigt, säger Paulus, gläd er i Herren. För övrigt, alltså sammanfattningsvis, alltså med hänseende till vad jag har sagt så vill jag nu säga gläd er i Herren. Smaka på de orden. Gläd er i Herren. Och så kommer det som en parentes. Paulus lägger till en mening och säger att upprepa vad jag redan har skrivit, det är inget jag tvekar inför. Alltså det gör inte mig något. Och er gör det tryggare. Det är som att han vet att vi behöver påminnas om väsentligheterna. Vi har så lätt för att sänka blicken och tappa modet, förlora glädjen. Så varsamt med bestämt så vänder sig Paulus till oss som läser och säger, alltså för övrigt, gläd er i Herren. Gång på gång så återkommer Paulus till detta med glädjen. Det finns med gång på gång. I första kapitlet säger han, i alla mina böner för er så ber jag alltid med glädje. I sista kapitlet säger han, gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag er, gläd er. Och det har sagts, och det kommer att sägas igen, att Filipperbrevet kallas ibland för glädjens brev. Paulus, han gläder sig och han inbjuder oss att glädja oss. I 4 kapitel så återkommer ordet glädje och glädja sig 16 gånger. Och det märkliga Och det här vet ju flera av er som har varit med genom den här gudstjänstserien. Det märkliga det är ju att Paulus, när han skriver det här, sitter i fängelse. Och de han skriver till, de har gått om bekymmer. Och ändå denna uppmaning som kommer tillbaks. Gläd er i Herren. Alltså hur kan jag glädja mig när jag omges av dessa problem och svårigheter? Kan jag verkligen vara glad när mina omständigheter är som de är? Kan jag vara glad när jag har det som jag har det? Vad är det för glädje Paulus talar om? Och vi som var med på bibelstudiet i torsdags kväll, vi fick en liten ingång till de här frågorna när Kalle Karlstein visade på att Paulus, han uppmanar oss inte att gå runt och vara låtsasglada, att ge sken av att vara något vi inte är. Det är inte heller så att Paulus uppmanar oss att blunda för verkligheten genom att bara hurtigt säga att allt är väl. Nej, det är nog mer korrekt att säga att den glädje som Paulus talar om, det är en tacksamhetsglädje. En glädje som kommer ur en tacksamhet för att Jesus är den han är. I Bibeln så ser vi från början till slut faktiskt att sann glädje kopplas ihop med Gud. Och det här hörni, det är både katoliker och ortodoxa och protestanter överens om. En gammal katolsk katekes uttrycker det så här färgstarkt och vackert. Häng med nu. Gud är oändligt fullkomlig och lycksalig i sig själv. Det är vår Gud. Och Gud har skapat människan för ett syfte och en tanke. Att hon ska delta i hans lycksalighet. Protestanterna, de är inte långt efter i formuleringskonst. I en gammal katekes, en anglikansk sådan, så säger man att människans förnämsta mål det är att ära Gud och för evigt glädja sig i honom. De här formuleringarna är djupt förankrade i Bibeln, inte minst i Saltaren där det talas om glädjen. I psalm 32, ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla. Salmen efter inleds, jubla över Herren, ni rättfärdiga. Och salmen som ligger bakom den sång vi sjöng här innan, ja, nu står det inte med vad det är från, men salm 87. Under sång och dans ska man säga, alla mina källor har jag i dig. I dig har jag det jag behöver. Du är livets källa, du är fridens källa. Du är glädjens källa. Därför uppmanas Guds folk att prisa Gud, glädja sig för den han är och för det han gör. Och i samma anda så skriver ju Paulus, för övrigt mina bröder och systrar, gläd er i Herren. Gläd er i hans löften, i hans närvaro. Gläd er i hans kärlek. Gläd er i Herren. Det där uttrycket i Herren, det återkommer ofta, inte minst i Filipperbrevet. Vi uppmanas att stå fasta i Herren, att glädja oss i Herren, att vara eniga i Herren. Det kristna livet, det levs helt enkelt i Herren, i gemenskap med honom. Men i Herren uttrycker något mer och djupare än att vara med Herren. Än att leva genom Herren. Att vara i honom uttrycker en djup identifikation. Alltså en personlig anknytning, en enhet. Jag är i honom och han i mig. Vi hör ihop. Och när Bibeln talar om att vi får vara i Herren så innebär det att allt det Jesus är och gjort räknas som vårt. Vi är han och han är vi. Vi lever våra liv i Herren. Och när Paulus skriver om glädjen så är den kopplad till Jesus och relaterad till vem han är och vad han gör. Den glädje som bär, den glädje som fyller oss, den kommer inifrån, från vissheten om att vi är förenade med Jesus genom allt. Och den glädjen står fast i alla tider och genom livets alla omständigheter. Jag har i veckan suttit vid en sjukbädd där man kunde tänka sig att det bara skulle vara sorg. Men också där lyste ljuset från Jesus in med frid och faktiskt med någon slags visshet och glädje. En begravning av en kristen människa behöver inte vara rakt igenom svart. Visst, sorgen den finns där, tårarna och saknaden. Men också där finns en ton av glädje, för vi vet att Jesus går med. I hans händer får vi vila i både liv och död. Och Paulus, han är så förundrad över Jesus, så tacksam. Jesus, han är vår skatt. Det är Jesus som är vår framtid och vårt hopp. Han är våran frid, han är våran glädje. En pingstvän som blev lutheran uttrycker det så här, att kyrkan, vi behöver ständigt förnya våra former och förbättra våra strukturer. Men vad som framförallt behövs i vår tid är en förnyad tro på och glädje över kyrkans sanna skatt. Evangeliet om Jesus Kristus som världens frälsare. Jesus, han är skatten framför andra. Han är den lysande stjärnan. Om detta skriver Paulus till de troende i Filippi och påminner om, gläd er, inte i omständigheterna, inte i arbetets framgång, inte i den nya bostaden. Gläd er i Herren. Den glädjen den bär genom allt. Den följer dig i dagar av glädje och i dagar av sorg. Gläd er i Herren. Öppna ditt hjärta för honom. Säg ditt ja till Jesus. Och så fortsätter Paulus, och här blir det som en abrupt vändning, nästan tvärstopp. Han säger, se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Tonen ändras och Paulus blir allvarlig. Vilka är det Paulus tänker på som vi ska akta oss för? Vilka är de där hundarna som springer runt och skäller och skrämmer folk? Häng med nu. Nu ska jag försöka ge en liten förklaring som blir begriplig. När vi läser Nya testamentet så framkommer det att det fanns judar som kom till tro på Jesus. Och de där judarna som kom till tro på Jesus, de menar, eller menade, att hedningarna, alltså alla vi som inte är judar, alltså hedningarna, det var romare och greker och turkar och svenskar och alla andra förutom judarna. Hedningarna som blev kristna, också de måste leva efter gamla testamentets alla lagar och regler. Så för att få tillhöra Guds folk så fanns det enligt judisk tro några tydliga gränsmarkörer eller identitetsmarkörer. Och de här markörerna, de visade på, signalerade vilka som tillhör Guds folk. Och det var framförallt tre saker. Det handlade om föreskrifter om mat, vad du får äta och inte äta. Griskött ska man inte äta till exempel. Det handlar också om firandet av sabbaten. Det markerar ut vilka som tillhör Guds folk. Och så är det där med omskärelsen. Så i den tidiga kyrkan så fanns det en grupp judekristna. Ibland kallas de för judaister. Och de framhöll att alla, både judar och greker, måste följa gamla testamentets förordningar. Och de här judaisterna menade att vid sidan av det Jesus gjort för oss så behöver vi också följa de judiska föreskrifterna om mat och sabbatsfirande, och dessutom behöver vi också omskäras. Och det är det här som Paulus reagerar kraftfullt på. Se upp, säger han. Akta er. Se upp. Så fort du märker att det finns någon som försöker förminska Jesus och det han har gjort, akta er. Akta er för den typen av undervisning. Församlingen i Filippi bestod till stora delar av hedningar, människor som inte var omskurna. Och så kunde det förbli, menar Paulus. Och skälet kommer vi till direkt i vers 4, där han definierar, där Paulus liksom ringar in och pekar ut vilka som tillhör Guds folk och vad som kännetecknar Guds folk. Vers 3. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Det som utmärker Guds folk är inte de judiska identitetsmarkörerna utan vår tro på Jesus. Närvaron av den helige ande. Punkt. Vi behöver inte förlita oss på något yttre. För Paulus är det alltid och hela tiden Jesus som är i centrum. Det är han som öppnar upp för en gemenskap med Gud. Och det är den helige ande som möjliggör för oss att leva det liv som vi längtar efter. Så Paulus han höjer ett varnande finger för all typ av undervisning som antyder att det Jesus har gjort för oss inte är nog, att det inte räcker. Att det behöver kompletteras med någonting annat. Se upp. Akta er. Akta dig för dem som menar att utöver detta att tro på Jesus så behöver du också rycka upp dig. Du behöver leva ett moraliskt liv, tänka på vad du äter och så vidare och så vidare. Och så det där med omskärelsen också. Paulus reagerar starkt mot att Jesus och det han har gjort inte skulle räcka till. I vanligt judiskt språkbruk så kallades de som inte var judar för hundar. Det låter nedlåtande, lite föraktfullt. Så talade man på den tiden. Men Paulus han vänder på det här alltihop på begreppen och menar att det tvärtom är judaisterna som är som skällande hundar som springer runt och skräms och vill få oss att tro att vi måste ta oss själva i kragen och rycka upp oss för att duga och passa in. Men det är lönlöst. Ingen av oss kan förtjäna vår ställning inför Gud. Ingen av oss, hur mycket vi än anstränger oss, kan förtjäna Guds godkännande eller Guds välsignelse. Det handlar inte om egen ansträngning, säger Paulus. Det handlar inte om att förlita sig på något yttre, utan det handlar om Guds nåd. Guds gränslösa nåd mot mig. Att Gud älskar. Och sände sin son för att ställa allt till rätta. Evangeliet, budskapet om Jesus. De goda nyheterna går emot all slags gärningslära. En kristen får inte vad han eller hon förtjänar. Inte på långa vägar. Du får så oändligt mycket bättre. Om någon tycker att han eller hon kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer, säger Paulus. Han växte upp som jude och han var ett föredöme för många. Och han har en lång meritlista. Bara så där kort och snabbt så raddar han upp 7 punkter. 7 saker som han är jättetacksam och stolt för. De 4 första har att göra med privilegier som han fick när han föddes. Det har med hans judiska bakgrund att göra. Och sen kommer det 3 till som har att göra med förtjänster som han har fått eller som han har genom egna val och handlingar. Han säger, jag är omskuren på 8:e dagen. Jag är av Israels folk och Benjamins stam, den mest ärorika. Jag är en hebré född av hebreer. Alltså här snackar vi om goda förutsättningar. I fråga om lagen är jag en farisé, alltså en lärd man. Men han är också hängiven och överlåten. I iver en förföljare av församlingen. I rättfärdighet genom lagen är jag en oklanderlig man. Han säger inte att han är syndfri, men han säger att genomgående så har han levt enligt de ideal som samtida judar hade. Han var en oklanderlig man. Men så kommer det vändningen i vers 7. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för Kristi skull. Paulus talar som en ekonom, ekonomiska termer, i termer av vinst och förlust. Mötet med Jesus medförde att han omvärderade sitt liv. Han omprövade det som han tidigare har värdesatt. Och så gör han en radikal utvärdering och landar i att allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust. Ja, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mera värt. Alltså i ljuset av vem Jesus är så bleknar det andra. Det är kunskapen om Kristus Jesus som har blivit den stora skatten i mitt liv. Och Paulus är helt förundrad, fascinerad. Jesus betyder så mycket för honom. Och i jämförelse med Jesus så tappar det andra sitt värde. Och så byter Paulus bildspråk från ekonomi till avfallssortering. Och så säger han att för hans skull har jag förlorat allt och jag räknar det som skräp. Och här är det ett kraftigt ord på grekiskan. Det handlar om hushållsavfall, men faktiskt så egentligen handlar det om dynga, eller på nusvenska skit. Han har vänt på perspektiven. Mötet med Jesus och hans godhet kastar nytt ljus över livet. Det är inte sin judiska bakgrund som sån som Paulus avvisar, men synsättet att hans egna ansträngningar och hans bakgrund skulle ge honom rättigheter och fördelar framför andra. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp. För att vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Det är en oväntad glädje som Paulus drabbas av i mötet med Jesus. Och från den dagen så var hans mål i livet, hans önskan för sig själv och för andra, att vinna Kristus. Att finna Jesus och lära känna honom. Hans önskan var att bli funnen i honom. Hans djupaste önskan var att leva i och fördjupa den relation som han och Jesus har påbörjat. Och där har vi läst igenom dagens predikotext. Och innan jag sätter mig så skulle jag vilja att vi bara låter orden få landa något. Vad har den här texten med oss och våra liv att göra? Vad är det för tilltal som landar i vår gudstjänst idag? Låt mig dela en bild och några tankar. Kort bara, det här är inte Sofia Hoppstadius. Jag tyckte först det var det, men det är verkligen inte det. Men på samma sätt som en för tungt packad väska leder till straffavgift vid incheckningen, så tänker jag att vi människor betalar ett högt pris för våra överbelastade liv. Vi sliter och släpar på så mycket. Vi tyngs ner av krav och förväntningar och vi stressas av vår tids ideal om ett liv i åtminstone hyfsad lycka och hälsa och framgång. Och märkligt nog så hör jag ibland om människor som stressas av idealen också i kyrkan. Vi blir trötta av alla våra ansträngningar att räcka till som människa. Och det är så mycket som vi vill och det är så mycket som vi tänker att vi måste för att duga och passa in. Jag vill vara en engagerad förälder, en god make, en ambitiös familjeförsörjare. Jag vill vara en allmänt spännande människa. Men gång på gång så är det som att den goda viljan gillrar en fälla av dåligt samvete och misslyckande. En fälla som vi faller i gång på gång. Var ska jag vända mig för att få hjälp med allt det jag släpar runt på? Vad har kyrkan att säga? Utmaningen för kyrkan, tänker jag, har i alla tider varit att hålla fast vid Jesus och hålla honom i centrum. Att hålla fast vid det rena evangeliet om att det finns nåd över allt förnuft och nåd över alla gränser. Evangeliet om att Jesus är nog och räcker till. När vi hör evangelium, när vi hör de goda nyheterna predikas, då lämnar vi kyrkan upplyfta och tacksamma av allt det Jesus gjort för oss. Och bibeltexterna vill hjälpa oss att lyfta blicken från oss själva. Lyfta blicken från vår egen strävan. Lyfta blicken från våra egna tillkortakommanden. För att istället fästa vår blick på Jesus. På hans nåd, på hans barmhärtighet. På hans omsorg och godhet. Kyrkan och kristenhetens uppdrag är och har alltid varit att förkunna budskapet om Jesus Kristus som tog min skuld, min skam och mitt straff. Jesus kom inte för att döma dig utan för att rädda dig. Och han sa, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Han kommer till oss alla som går runt med en gnagande känsla av att inte räcka till. Han inbjuder alla som är slitna och nedtyngda. Inbjudan är allmän och gäller alla. Kom till mig, alla ni som inte får till det. Jag ska ge er vila. Och så kommer han med förlåtelse och med nytt mod. Det är i mötet med Jesus som vi möter det ljus som genomtränger vårt mörker. Precis som det var för de första kristna. Efter Jesu död på korset så förlorade de hoppet om framtiden. De stänger in sig i förtvivlan och rädslan. Och så läser vi de här kanske vackraste orden i vår bibel. Att då kom Jesus. I deras otillräcklighet, i deras oro, förtvivlan, uppgivenhet så kommer han och står mitt ibland dem och säger till dem frid åt er alla. Och så visar han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. I mötet med Jesus så väcks en tacksamhetens glädje. Det är sant. Han lever. Han är uppstånden. Och han kommer med lättnad för tyngda hjärtan. Han kommer med mildhet till dem som blivit hårdhänt hanterade. Med frid till dem som upplever sig dömda. Inte minst av sig själva. Han kommer med vila för de kämpande och utmattade. Han kommer med ro och frid för den oroliga själen. Och jag är säker på att lärjungarna tänkte tillbaka och kom ihåg vad Jesus hade sagt till dem en tid tidigare. Eugene Peterson har översatt Matteus 11 så här. Är ni trötta och slitna? Utbrända av försöken att leva upp till olika andliga krav? Kom då till mig. Jag ska visa er var man kan få vila ut. Kom med mig och var med mig. Se hur jag gör. Känn nådens otvungna rytm. Jag ska inte lägga på er något som är tungt eller otympligt. Följ mig. Så ska ni lära er att leva fritt och lätt. Och in i det som är våran höst så säger nog Paulus till oss idag. Gläd er i Herren. Öppna ert hjärta för Herren. Säg ditt ja till Jesus. Viska det i bön. Sjung ut det i lovsången. Säg ditt ja. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack att du är nog för oss. Vi som så ofta tänker att vi behöver så mycket. Tack att du är här just nu och tack att vi den här morgonen för första gången eller på nytt igen får säga vårt ja till dig. Öppna oss för din goda vilja. Låt ditt ljus få lysa in och vägleda oss. Det ber jag om i ditt underbara namn, Jesus. Amen.